Tidens kalender 1978. Försvarsmakt för fred av Gunnar Duriets. Vår beredskap är god, sa statsminister Per Albin Hansson i ett tal krigshösten 1939. I nu 39 år har han utsatts för smälek av militära och civila försvarsvänner som påstått att Socialdemokraterna, de frisinnade och bondeförbundet var skyldiga till att Sverige mötte andra världskriget nästan försvarslöst. Hundratusentals beredskapsmän och sen över 1 miljon värnpliktiga har fått sig denna dogm predikad av befäl som flertalet själva trodde på den och fortfarande tror på den. Den har föreläst på alla militära utbildningsanstalter och högskolor. Sanningen är istället att PA hade rätt. Vår militära beredskap var 1939 rimlig mot sådana med militära medel avvärjbara hot som vi då och sedan under kriget ställdes inför. Den var så pass god att vi kunde sända över 100 000 gevär, ett helt artilleriregemente, 15 cm haubitser, många luftvärnsförband med både 7 cm kanoner och 40 mm automatkanoner, en flygdivision, svenska frivilligkåren fullt beväpnad och utrustad och väldiga mängder ammunition till Finland. Försvar mot rimliga hot. Försvarsmakten kunde 1939, liksom den kan nu, avvärja rimliga militära hot. Däremot inte sådana anfallsoperationer som Polen, Danmark, Norge, Holland, Belgien, Frankrike, Jugoslavien, Grekland och till sist Ryssland utsattes för. Vi var inte heller beredda att, som militärledningen hade krävt sedan 1930, bli krigförande och ställa upp vid Finlands sida på Karelska näset. Enligt 1977 års försvarsbeslut kommer vi inte heller nu att klara sådana angrepp och inte heller kunna värja oss mot kärnvapen, kemiska och bakteriologiska vapen. Den 9 april 1940 var vi dåligt beredda i södra och västra Sverige. Det berodde inte på brist på trupp utan att man varken i Stockholm, London eller Paris drömde om att Hitler på detta sätt skulle kunna ge sig på Danmark och Norge och snabbt lyckas. Varken svensk upprustning 1925 eller 1936 hade kunnat hjälpa. Vi hade inte mobiliserat i södra Sverige. Våra under vinterkriget till Norrbotten mobiliserade trupper låg kvar där under avrustning. Trots tyskt hot kunde vi emellertid genomföra en tyst mobilisering med personliga inkallelser till våra södra och västra landskap. Eftergifterna gentemot Hitler-Tyskland berodde inte på att vår försvarsmakt var för svag utan på att Västeuropas erövrare var för stark. Såväl försvarsutredningen som regeringen Fälldin anser nu att supermakterna i insikt om ett framtida krigs möjliga konsekvenser, bland annat risken för kärnvapenkrig, kommer att söka undgå varje slag av militär konfrontation dem emellan, framförallt i Europa. Jag anser också att vårt land är tämligen ointressant för bägge supermakterna och att ingen av dem kommer att kunna ha annat än marginella styrkor till övers för en tänkbar skandinavisk aktion. Är denna bedömning fel, liksom den var 1940, kommer ökade svenska militära rustningar knappast att frälsa oss. Försvarsmakt för fred. Försvarsutredningen och regeringen Fälldin liksom 1976 och 77 års riksdag var eniga om att vårt totalförsvar skulle ge sådan styrka mot angrepp med konventionella vapen att fördelarna för en angripare av att besätta Sverige utan insättande av terrorvapen inte skulle kunna att komma bedömas vara värda kostnaderna. I försvarspropositionen 1977 skrev försvarsminister Erik Krönmark vidare att vi måste kunna göra effektivt motstånd i organiserade former i varje del av landet. Det är under beaktande av modern stormaktskrigföring och vårt lands militärgeografi ett tämligen fromt och till intet förbindande uttalande. Däremot var han realist i skrivningen att ABC-vapen ger sådana möjligheter till förstörelse att statsledningen skulle kunna ställas i situationen att väga landets självständighet mot befolkningens överlevnad. Och att målet för vår politik är att i alla lägen och i former som vi själva väljer trygga nationell handlingsfrihet för att inom våra gränser bevara och utveckla vårt samhälle i politiskt, ekonomiskt, socialt, kulturellt och i varje annat hänseende efter våra egna värderingar. Det lyckades regeringen Per Albin Hansson med utan att vädja till vapen. Försvarsminister Krönmark inser också att vår försvarsmaktsuppgifter kommer att vara begränsade och att läget kan komma att kräva att statsledningen ansträngningar måste koncentreras på att begränsa ett krigs verkningar och öka befolkningens möjligheter att överleva. Försvarsmaktens organisation. Militärledningen består av överbefälhavaren med försvarsstab samt cheferna för armén, marinen och flyget med staber. Sistnämnda är främst inspektörer för utbildningen inom sina områden. De leder inte sina vapengrenar i krig. Kriget kommer att föras av styrkor sammansatta av förband ur alla vapengrenar. Försvarsmakten har nu ett års anslag av 12 miljarder kronor fördelade med ungefär 4 miljarder kronor på armén, 1,5 på flottan och kustartilleriet, 4,3 på flyget och återstod på Försvarsmakten gemensamma ändamål. Direkt under ÖB lyder 6 militärområden med 25 försvarsområden, 3 örlogsbaser, 5 kustartilleriförsvar, 1 militärkommando, 1 flygeskader och kustflottan motsvarande ett regemente till land. Dessa organ ska sätta upp krigsförbanden. Regementen, kårer och flottiljer har hand om förbandsproduktionen, ska utbilda befäl, soldater, flygare och matroser och överlämna dem till krigsförbanden. Inom Försvarsmakten finns vidare en rad verk och inrättningar med egna styrelser. Civilförvaltning, Försvarets sjukvårdsstyrelse, Fortifikationsförvaltningen för kaserner med mera och befästningar. Försvarets materielverk med en generallöjtnant, 3 generalmajorer, 1 amiral och 26 överstar och kommendörer. Radioanstalten, ständig radarspaning med mera. Flygtekniska försöksanstalten. Försvarets rationaliseringsinstitution. Försvarshögskolan, Militärhögskolan och andra för försvaret gemensamma utbildningsanstalter med mera. Text under bilden. En allt större del av försvarsuppgifterna går till sammanställda och utbildning av värnpliktiga. Samtidigt minskar tillgångarna för inköp av nya vapen. Arvet från krigsmakten. Försvarsmakten är i många avseenden lik en starkt historiskt präglad dogmbunden kyrka. Till 1972 var befälet strängt uppdelat i officerare, underofficerare och underbefäl. Nu är alla officerare men fortfarande av 3 skilda slag. Regimentsofficerare, kompaniofficerare och plutonofficerare. Fänriken och sergeanten har blivit löjtnant, men av 2 sorter. Löjtnanten och fanjunkaren har blivit 2 sorters kaptener. Kaptenen 2 sorters majorer. Men majoren och överlöjtnanten har blivit bara överste löjtnant. Av överstar finns däremot 2 slag med 3 och 4 stjärnor. Enstjärniga generaler är tills vidare avskaffade. Det beror på Per Edvin Sköld som försvarsminister. Han vill inte ha många generaler. Han pekade på Schweiz där det bara fanns 1 och den bara i krigstid. ÖB har emellertid nu fått 4 stjärnor. Generallöjtnanterna 3 och generalmajorerna 2. Kanske kommer den befälskungörelse som Försvarsmakten väntat på i 10 år att fylla den enstjärniga generalsvakansen genom att ge de så länge väntade 4-stjärniga översterna titeln brigadgeneraler. Försvarsmaktens utveckling. Vid första världskrigets slut 1918 bestod fälthären av 12 arméfördelningar om vardera 4 infanteriregementen, 1 kavalleribataljon, 1 artilleriregemente samt ingenjörs- och trängtrupp, 18 000 man. Det fanns också en kavalleribrigad med ridande artilleri, 3 600 ryttare och hästar. Generalitetet bestod av 15 generaler. Det fanns 55 överstar. Flottan hade 15 pansarbåtar varav 6 yngre än 15 år. En modern kryssare, 10 moderna jagare, 2 ubåtar och 45 torpedbåtar, varav 35 moderna, samt en ny minkryssare. Amiralitetet bestod av 5 amiraler och en kustartillerigeneral. Det fanns inget flygvapen, bara ett flygkompani hos armén. Enligt 1977 års försvarsbeslut kommer den mobiliserade armén att bestå av 4 pansarbrigader, 4 Norrlandsbrigader, 10 infanteribrigader om vardera 6000 man samt förstärkningsartilleri och äldre stridsvagnar utanför brigaderna. Vidare kommer att finnas 10 skytteregimenten, ungefär brigader med enklare vapen och utrustning, samt lokalförsvarsförband. Generalitetet består av 17 generaler. Det finns 33 överstar med 4 stjärnor och 104 vanliga. Flottan har inga pansarbåtar eller kryssare. Jagarna kommer att försvinna. Det finns nu 17 ubåtar, men det minskas snart till 14 och kommer att bli ändå färre. Vi kommer att få 16 små snabba vaktbåtar med trådstyrda robotar och 3 minfartyg. Och vi har en del torpedbåtar. Amiralitetet består av 5 amiraler och en kustartillerigeneral. Antalet kommendörer har fyrdubblats. Men både amiraler och andra sjö- och kustartilleriofficerare återfinns nu på alla högre staber. Militärbefälhavaren i Östersund är amiral trots att det inte finns någon flotta på Storsjön. Vårt flygvapen föddes 1928. Har ungefär 500 flygplan och 8 generaler, 11 fyrstjärniga överstar och 33 vanliga. Också många av dessa och även lägre flygofficerare finns på alla högre staber. Generalstaben i Boden bestod krigsvintern 1918 av en generalmajor, 2 överstelöjtnanter, 3 majorer och en kapten. 1945 också en krigsvinter hade den växt till en generalmajor, 2 överstar, 33 överstelöjtnanter och majorer. Nu finns där en 3-stjärnig general, en 2-stjärnig, 9 överstar och kommendörer och 81 överstelöjtnanter, majorer och kommendörkaptener. Alla ovannämnda noterade i dagens befälssystem för regimentsofficerare. Så växer vårt manliga försvarsarv med väldig kraft. Antingen eller. Det totala behovet av stambefäl i krigsorganisationen uppgår till 20 200. Behovet för fredsorganisationen utgör 21 500. Överbefälhavaren anser att nuvarande brister inom utbildningen och i befälets arbetsmiljö måste avhjälpas genom en höjning av befälets kvalitet och erforderlig rekrytering enligt de framräknade befälsbehoven. Försvarsutredningen SOU 1977:1. Försvarsmakten klarar varken värnpliktsutbildningen eller rekrytering av stambefäl eller frivilligt värnpliktsbefäl. Det kvalificerade stambefälets flyr trupptjänster till staber, verk och inrättningar. Det medför att de värnpliktiga i allt för stor omfattning blir antimilitarister under utbildningen. Försvarsmakten klarar varken värnpliktsutbildningen eller rekryteringen av stambefäl eller frivilligt värnpliktsbefäl. Det kvalificerade stambefälet flyr trupptjänsten till staber, verk och inrättningar. Det medför att de värnpliktiga i allt för stor omfattning blir antimilitarister under utbildningen, i hur tämligen försvarsvilliga sådana, och att man måste tillgripa tvångsrekrytering till värnpliktigt befäl. Det har inte hjälpt med att locka med än så höga penningpremier. Det är också en dålig metod. Man får ett omvänt urval mot sig. Det mest begåvade och för befälstjänst dugligaste klarar uppgiften att på olika sätt krångla sig ifrån befälsutbildning än med dess förlängda tjänst både under första utbildningen och under krigsförbandsövningarna. Inom Försvarsmakten fullgör nu det värnpliktiga årligen ungefär 45 000 manmårstjänst, 33-årig fred i vår del av världen och goda fredsutsikter gör att intresset för utbildningen sjunker både bland stambefäl och värnpliktiga. I Försvarsmakten är anställda ungefär 47 000 personer. Försvarsutredningen efter försvarsutredningen har understrukit att kraftfulla åtgärder måste vidtas för att reducera kostnaderna för fredsorganisationen så långt möjligt utan att handlingsfriheten att variera krigsorganisationens omfattning och kvalitet beskärs i allt för hög grad. Syftet med dessa åtgärder är att kunna öka den andel av de samlade resurserna som avsätts för krigsorganisationen. Men fredskostnaderna för anställda och värnpliktiga ökar oavbrutet och måste öka om rekryteringen ska kunna klaras och om inte värnpliktstjänstgöringen ska leda till ökad antimilitarism och rent av försvarsovillighet. Vapenkostnaderna ökar explosionsartat. Samtidigt får motståndet mot i fast penningvärde räknade ökade militärkostnader allt större kraft. Vi tror det därför i beaktande av den fredliga utvecklingen i vår omgivning tvingas till ett val. Antingen en massa allt sämre utbildade värnpliktiga med i händelse av krig allt färre och förhållande till stormakterna allt sämre vapen eller värnpliktsutbildning i försvarsskolor i vilka ingen tas in som inte kan tillgodogöra sig utbildningen på skolingenjörer. Linjernas olika nivåer. Försvarsskolorna får börja tillämpa erfarenheter och metoder från det allmänna skol- och universitetsväsendet. Säkerligen blir det nödvändigt att kraftigt minska uttagningen till denna utbildning och likaså att ha olika linjer för försvarsmakten, civilförsvaret och det ekonomiska försvaret. Årskostnaderna för dessa försvarsskolor måste vidare så kraftigt hållas nere att totalförsvarets samtliga försvarsgrenar kan hållas med tillräcklig och modern krigsutrustning, vilket nu inte är fallet. Text under bild. Stridsvagn S är helt framtagen i Sverige, men har vi i framtiden råd att utveckla dyrbara egna vapensystem? Text under bilden. Viggen är ett av våra dyraste vapensystem. Under året ägde rum en livlig debatt om vi ska satsa på en vidareutveckling. Flygplanet B3LA. Vapenbekymmer. Viggen, som föddes på ritbordet på 1950-talet, planerades för ett flygvapen om 816 bombattackplan, spaningsplan och jaktplan. Den blev under utvecklingsarbetet mångdubbelt kostsammare än vad man räknat med. Ganska naturligt med hänsyn till teknikens och vapnens utveckling. Jaktplanet blev ett helt nytt och mycket dyrt plan. Viggen kom därför att bli något av en gökunge i försvarsboet, men det återstår att visa att detta skadat försvarsmakten. Kanske kommer Viggen-systemet att visa sig mer stridsekonomiskt än de andra försvarsungar det trängt ur boet. Av allt att döma kan vi vänta oss en liknande utveckling om statsmakterna beslutar sig för flygplanet B3LA. Kostnadsexplosionen för effektiva vapensystem kommer dock uppenbarligen att av ekonomiska skäl kräva en grundlig rationalisering av försvarsmakten och en allvarlig omprövning av dess uppgifter. Om statsmakterna är intresserade av försvarseffekt och inte vaktparader. Skydd mot intrång. Under andra världskriget fick vår försvarsmakt i huvudsak inskränka sig till att söka skydda oss mot intrång. Maktförhållandena och vårt militärgeografiska läge gjorde att vi inte kunde hålla oss till neutralitetsrätten och ta till vapen. Vårt luftvärn fick under större delen av andra världskriget inte reagera mot intrång. Mest tyska överflygningar med verkningseld utan tilläts endast att skjuta varningsskott. Vår flotta var långa tider av Hitler-Tyskland förbjuden att sända sina båtar utanför 3-milsgränsen, måste till och med inom denna konvojera tyska fartyg med vapen, ammunition och trupp till Finland. Våra ubåtar tilläts knappast dyka. Ulven minsprängdes i svenskt vatten av där utlagda tyska minor. Men övervattensfartygen kunde reagera med varningsskott och våra flygplan genom uppvaktning. Ett sådant läge kan uppkomma även i framtiden. ÖB tycks nu anse att svenska övervattensfartyg under ett stormaktskrig i oss omgivande vatten inte kan ges erforderligt flygskydd och därför blir hänvisade till våra skärgårdar, där det dock anses mindre stridsekonomiska än kustrobotarna. Luftvärnsrobotar är nog också mera stridsekonomiska än jaktplan och kanonluftvärn. Men med robotar kan man inte skjuta varningsskott och det kanske är angeläget att vi även i framtiden har stridsmedel som också kan reagera mot intrång med varningseld. Sådana faktorer måste påverka vårt val av stridsmedel. Däremot var det helt verklighetsfrämmande när försvarsminister Krönmark i försvarspropositionen skrev att övervattenstridsförbanden ska vidare skydda vår sjöfart och övriga förflyttningar till sjöss. Men fullständigt riktigt när han fortsatte samt medverka i övervakning och incidentberedskap. Försvarsmaktens årsanslag 1977-78 är alltså 12 miljarder kronor. Det är mycket pengar. Norge och Danmark klarar sig med vardera lite över en tredjedel. Försvarsbeslutet 1977 avsåg en femårsperiod och 60 miljarder kronor samt en rullande planering över 15 år. Försvarsminister Krönmark har emellertid signalerat att en ny försvarsutredning inom kort kommer att börja arbeta. 1977 års försvarsbeslut blir nog tämligen tillfälligt.